planering för framtid. De har det ganska bra ekonomiskt. De är inte förtryckta på något sätt och de får göra allt de vill. Så...
Men inte allt de vill. De får ju inte kritisera regimen.
Ja, men de får ju leva i frid och det har man inte fått göra för ganska länge. Så de är ganska glada åt det, tror jag.
Regimens systematiska förtryck av de få oliktänkande som törs trotsa regimen blir mot den här bakgrunden ännu mer svårbegriplig. För frågan är om det idag finns någon värre polisstat i världen än Kina.
Efter dagens avslutande bankett meddelade Göran Persson att han nu tagit upp medborgarrättskämpen Wang Dans situation med sina kinesiska värdar.
Den 19 februari 1997. Kina.
Kinas förre ledare Deng Xiaoping har avlidit. För bara några minuter sedan så kom den officiella bekräftelsen från Kinas nyhetsbyrå Nya Kina. Trots att det är 7 år sedan Deng pensionerades så har han ändå haft ett stort inflytande över inriktningen på den kinesiska politiken.
Mannen som först förmedlade begreppet tredje världen. Den kortspelande pragmatikern, 3 gånger störtad, 3 gånger återupprättad. Reformator och blodsudlad diktator i ett. En yngling söker sin väg. Den 16-årige sonen till en välbärgad bonde i Sichuan-provinsen far 1921 till Frankrike för att studera och arbeta. Här är hans arbetskort från en gummiskofabrik. Nertill har förmannen plitat, vägrar arbeta, återanställ ej. För den hade annat för sig, socialistiska möten. Nöden i hemlandet skapade värderingarna. 20-talets Kina var ett enda kaos där olika arméer drog runt som gräshoppsvärmar och förödde allt i sin väg. Utländska styrkor bevakade små kolonienklaver. Och kommunisterna var en av de regionala herrarna, ledd av Mao Zedong. Deng här längst till höger gick med, blev så småningom stabschef och grundlade ett gott förhållande till armén. Kommunisterna slogs både med japanerna som ockuperat stora delar av Kina och med den kinesiska nationalistregeringen. Och 1949 hade Röda armén segrat. Deng, bakom Mao, hamnade i partitoppen 1956, men han drog sig inte för att kritisera ordföranden. Till exempel Maos plan för industrialisering, det stora språnget framåt. Ett socialistiskt fiasko som krävde uppskattningsvis 27 miljoner liv i svält. Mao kände sig motarbetad och lämnade för en tid Peking. Den stora rorsmannen simmade i Yangtze-floden 1966 och här började den stora proletära kulturrevolutionen. Dengs ställning vacklade, Mao tog avstånd från honom och kontrarevolutionäre Deng blev vänsterns måltavla. Han tvangs begå självkritik och utstå förhör vid ett massmöte, böjd dubbelvikt med armarna sträckta bakut. Så avskedades han från alla poster och drevs ur Peking. 1969, mitt uppe i kulturrevolutionen, började kineser och ryssar slåss handgripligen vid gränsen. Det hade sånär slutat i kärnvapenkrig. Mao blev skrämd och tog i nåder tillbaka Deng igen, 1974. Men Mao var döende och maktkampen i full gång. Vänstern, ledd av Maos hustru Jiang Qing, hatade Deng. Vid den måttfulla premiärministern Zhou Enlais död 1976 ställde saker på sin spets. Kineserna visade vem de stödde när de ställde ut tusentals små flaskor. Xiaoping var både Dengs namn och betyder med lite annan ton, liten flaska. Kort efter Maos död 1976 störtades Deng än en gång. Men revolutionärerna kring Maos änka blev inte långlivade vid makten. Dengs militära vänner tog hand om dem. I slutet på 70-talet hade Deng blivit Kinas egentliga ledare trots att han formellt inte hade de högsta posterna. Nu började Kina moderniseras på allvar. Löneskillnader, en aktiebörs i Shanghai, ekonomiska frizoner. 1984 slöt Storbritannien och Kina avtalet som gav Hongkong åt Kina. Men med det ökande välståndet kom också kraven på politiska reformer och Deng slog tillbaka hårt. Oliktänkande fängslades. Miljoner människor hamnade i arbetsläger. Uppror i Tibet slogs bryskt ner. Och Gorbatjov fick 1989 möta en tydligt åldersdarrig Deng.
Det här är så
samtidigt som studenterna ockuperade torget utanför. Det gick för långt. Ryck upp ogräset med rötterna, befallde Deng, och armén ryckte in. På ettårsdagen av massakern var de symboliska små flaskorna framme igen, nu krossade mot gatan av bittra studenter. De sista åren var det oklart hur mycket Deng egentligen bestämde, men det hänvisades ändå alltid till hans vilja, officiellt. Ett tecken på oro. Vad sker med Kina nu när den sista kommunistveteranen är borta?
Tidiga morgonkommentarer den 20 februari 97.
Sex dagars landsorg i Kina efter Deng Xiaopings död.
God morgon.
En sex dagar lång landsorg inleddes idag i Kina med anledning av den bortgångne ledaren Deng Xiaoping. Han avled igår, 92 år gammal.
Den kinesiska huvudstaden präglades av lugn och stillhet på torsdagsmorgonen. På den himmelska fridens torg samlades en grupp människor för att bevittna den traditionella flagghissningen. Men i morse stannade flaggan halvvägs. Många kineser kände säkert inte till att Deng avlidit. Nyheten tillkännagavs i Kina först vid 6:30 på morgonen kinesisk tid. Och för de som visste lär beskedet inte ha kommit som någon chock. Den 92-åriga Deng hade varit svårt sjuk en längre tid. I en dödsruna skriver det kinesiska kommunistpartiet att Deng Xiaopings död är en omätbar förlust och kommer otvivelaktigt att orsaka stor sorg hos det kinesiska folket. Och sex dagars landsorg är utlyst från och med idag.
Jag tror att han är...
Begravningen av Deng kommer troligen att äga rum den 25 februari. Och en särskild begravningskommitté med 459 medlemmar, däribland flera av Kinas högsta politiska ledare, har tillsatts. Utländska journalister kommer inte att tillåtas att bevaka begravningen och andra ceremonier i anslutning till den. Och enligt uppgift har den kinesiska armén satts i högsta beredskap över hela landet.
Reaktioner på Dengs död har strömmat in från världens ledare sedan beskedet kom igår kväll. Och förvånansvärt många har avstått från att kritisera Dengs många gånger odemokratiska styrelsesätt.
For the United States, there Deng Xiaoping played the role in normalizing US-Chinese relations. And he is to be remembered for that. And the very important part that that played for the United States.
En stor reformator för Kina som har gått i tiden. Han betyder ju väldigt mycket för de ekonomiska reformerna som innebar en märkbar ekonomisk välståndsförbättring. Men å andra sidan så blev det ju inga demokratiska reformer under hans ledning, och det är ju någonting som man måste beklaga.
Det är i stort sett bara Sverige som uttalat sig kritiskt om Dengs sätt att styra Kina. De flesta regeringar, däribland Storbritannien och Frankrike, berömmer istället den kinesiske ledaren för ekonomiska reformer och för att han öppnat landet mot omvärlden. Angreppen mot Deng Xiaoping kommer istället från människorättsorganisationer som Amnesty International och andra regimkritiker.
Deng Xiaoping har sett till att det finns en efterträdare som han själv handplockat. Det är Jiang Zemin, president och partichef sedan 8 år.
Jiang Zemin har redan suttit länge vid makten och han har hela tiden sett till att stärka sin ställning. Han har under åren kommit att möta många av denna världens stora, bland andra president Clinton. Jiang Zemin var inte Dengs första val. Två tidigare utsedda förlorade den gamle mannens stöd, och för några år sedan sviktade stödet också för Jiang Zemin. Jiang har tidigare setts över axeln av många, men verkar nu vara rätt säker i sin position. Under Dengs tid har Kina utvecklats kolossalt ekonomiskt, men klyftan mellan fattig och rik har också blivit mycket stor. Jiang Zemin har följt Dengs visioner, men han har varit mer försiktig och ibland försökt bromsa in den våldsamma farten i ekonomin. Jiang Zemin, som själv inte är militär, tycks ha fått också arméns förtroende.
Kommentarer den 20 februari 1997.
Ja, mannen som
för några år sedan kallades för Kinas starke man Deng Xiaoping. Han dog ju igår, 92 år gammal. Han lämnade sina politiska poster för 7 år sedan och det offentliga livet för 3 år sedan när han var mycket skröplig på slutet. Och ändå så anses han ha haft politisk makt in i det sista. Hur är det möjligt, Tom Hart, som är professor och Kina-kännare på Stockholms universitet?
Ja, det är möjligt på grund av hans oerhörda prestige i och för sig. Han grundlade en politik som ingen kunde opponera sig emot. Det gjorde han faktiskt emot ledarna. Det är en stark konservativ grupp som har kontroll just nu i Kina. Och efter händelserna 89 så stannade av ekonomin i stort sett. Och ganska starkt reaktionära röster gjorde sig gällande. I sin absolut sista politiska gärning reste Deng Xiaoping runt i södra Kina 1992. Och förklarade att det där var helt fel, att risken att Kina inte skulle bli socialistisk med mera sådana här kapitalistiska reformer stämde inte. Och det fanns alla anledningar att komma igång med ekonomin igen.
Och folk lyssnade på honom?
Folk lyssnade på honom på något magiskt sätt faktiskt. Helt fantastiskt. De tog den signalen som klartecken att sätta igång igen med den enorma utbyggnaden och tillväxten.
Men kan man föreställa sig att dagens ledare i Kina de senaste åren nu, då de inte har kunnat fråga Deng till råds för att han har varit allt för svag, har de hela tiden tänkt, vad skulle Deng säga, hur skulle Deng göra?
Nej, det tror jag uppriktigt sagt inte. Jag tror att han var inte medelsam, han kunde inte göra någon insats, vad jag förstår, av hans situation. Men man hade å andra sidan, de här ledarna, framförallt Jiang Zemin som är främste nu, har baserat sin makt ändå på Deng. Och Dengs tänkande som man nu kallar det för. Han har upphöjt det lite grann ideologiskt sett. Så att det som Deng har sagt, det som Deng har satt igång, det känner alla till. Och det har man inte kunnat öppet gå emot. I och för sig den här mycket, mycket snabba tillväxten har vållat bekymmer för ledningen. Gått för fort och med risk för överhettning. Och det har de mycket, mycket försiktigt sagt att ja, det kanske inte är så bra att det går så här fort, vi måste göra någonting åt det. Men det är snubblande nära att det ifrågasätter Deng Xiaopings så att säga, testamente.
Så vilka praktiska politiska konsekvenser tror du att hans frånfälle kommer att få?
Ja, omedelbart tror jag inte några. Men visst har en era tagit sin slut, det känner alla till. Det betyder att nästa gång det seglar upp ett riktigt stort problem, en kris av någon typ, då finns en ny möjlighet för folk att göra utspel, att man behöver inte alls hänvisa till hans idéer längre. Det gör att det kan komma igång en om man så vill, en maktkamp. Åtminstone olika uppfattningar kan göra sig gällande på ett helt nytt sätt. Vare sig det är en kris eller inte så kommer det en mycket viktig händelse i höst när kommunistpartiet håller sin 5-åriga kongress. Och det gör att stadgarna säger att man måste byta en hel del poster. Och man vill följa stadgarna för man vill ju skena av att det är ett stadgat system, eller hur? Och det betyder att en del människor kommer att förlora sina poster och så. Och det är tillfället där man får se hur det egentligen ligger till.
Kan man säga att det är nu som det kommer att visa sig om det finns den här mångomtalade politiska stabiliteten i Kina?
Kan man säga ja. Det blir ett tillfälle att se det. Men det kan också uppstå andra typer av allvarliga problem med Hongkong, definitivt med Taiwan, eller med ekonomin. Antingen att det går för fort och blir överhettning eller går för långsamt och den här massarbetslösheten som egentligen finns halvdolt i Kina gör sig gällande.
Så du vill vara lite försiktig med förutsägelser om vad som kommer att hända nu?
Jag kan inte förutsäga vad som kommer att hända, men jag är mycket... Jag vet inte vad det rätta ordet pessimistiskt är optimistiskt, men jag tror att det kan väldigt lätt gå snett för Kina i framtiden. Knappast som en omedelbar konsekvens av Deng Xiaopings frånfälle. Men det är kanske lättare nu än tidigare att det kan gå snett. Man kan tappa kontroll över utvecklingen.
Tack, Tom Hart. Johan Björksten är PR-konsult och faktiskt också programledare i lokal-tv i Peking. Och jag frågade honom om Deng Xiaopings död märks i vardagslivet i den kinesiska huvudstaden idag.
Nej, inte i vardagslivet. Det är faktiskt påtagligt lugnt här, men däremot så ser man då att flaggor står på halvstång och så vidare. Det har spelat sorgmusik på arbetsplatserna. Och för bara en stund sedan här så fick jag reda på att det kommer inte att bli några filmvisningar, de stänger biografen under ett antal dagar nu och det kommer att vara stopp för alla glada tv- och radioprogram tydligen under några dagar här också.
Du jobbar ju själv med tv-program för kinesisk tv. Det är inte många svenskar som gör det. Berätta om ditt jobb.
Ja, jag har ett musikprogram på Pekings tv, lokal-tv. Så det, vi har väl en sån där 80 miljoner i upptagningsområdet ungefär. En liten station i Kina, du vet. Och presenterar västerländsk musik där. Och det är ju typiskt nöjesprogram, så det lär man inte sända allt för mycket av de närmaste veckorna här, tror jag.
Och du talar kinesiska?
Ja, programmen är på kinesiska. Det, tv-programmet har skjuter in lite grann i engelska också, för det är ett tvåspråkigt program.
Vad får du för... Vad får du för publikreaktioner?
Ja, det är väl oftast ganska positivt att man får brev och sånt här. Men ibland så blir det då, som jag antar händer hemma i Sverige också, att man får lite konstiga kärleksförklaringar för att man har så vacker röst och sånt där.
Men de tycker det, inte det är konstigt att det är en västerlänning som står där och på deras eget språk presenterar utländsk musik, utan det tycker de är kul.
Ja, jo, nej. Det är väl det som är lite av idén, så att säga, att det ska vara kul. Så att det tror jag faktiskt tar skruv också. Det är många som blir ganska förvånade första gången de sätter på det. Och det har någon sorts nyhetsvärde i sig, kanske.
Vad har de sagt till dig nu på tv-stationen då om det här programmet med anledning av Döngs död?
Ja, det är väl att det blir inte några... Att det är landsorg, så att säga, mer eller mindre utlyst. Och vad det officiellt heter, det har jag inte sett. Men man ska alltså inte... ha program och glada aktiviteter överhuvudtaget här just nu.
Sen håller också på tillsammans med pingisstjärnan Gio Waldner sälja svenska våffeljärn och våfflor i Kina.
Ja, det kan man säga. Vi har gjort en sån här liten kampanj eller rundresa med uppvisningsmatcher för Gio där han representerar Electrolux. Och där jag har hjälpt till med en del av planeringen då. Och när du säger våffeljärn, ja, det är för att Electrolux faktiskt populäraste artikel i Kina blev våffeljärn. De sålde slut i ett nafs. Och det visar lite grann hur hungriga kineserna är, inte bara på våfflor utan kanske på nymodigheter, så att säga, saker som de inte har sett förut.
Och Gio Waldner är naturligtvis ett namn i Kina eftersom han utövar deras egen nationalsport.
Oh ja, han är ju en nationalhjälte här alltså. Och han känns ju igen på gatorna över hela Kina. Det är som om man skulle ha en kines som kom till Sverige och blev våra nya fotbollshjälte, va? Och sen åkte tillbaka och representerade Kina i landslaget igen. Det är lite grann av den digniteten.
Tror du att du skulle kunna sälja i stort sett vad som helst i Kina med hans hjälp, inte bara våffeljärn?
Ja, kineserna är kräsna konsumenter alltså. Så att riktigt vad som helst tror jag faktiskt inte att man kan pracka på dem. Men det är klart att han är ett enormt dragplåster.
Och våfflor och våffeljärn, det är populärt just nu.
Det är en stor hit i Peking. Årets julklapp, om de hade firat jul här, skulle jag tippa för 96 i alla fall.
Tack, Johan Björksten.
Den 20 februari 1997. Så var det då efterträdaren i Kina.
Nu är det den kinesiske presidenten Jiang Zemin som fortsätter att hålla i maktens tyglar i Peking. Bengt Turner tecknar hans porträtt.
Det är inte lätt att undfly Jiang Zemin i Kina. Han dominerar tv-nyheterna. Hans mest triviala förehavanden rapporteras på tidningarnas första sidor. Hans tal är obligatorisk läsning för det kinesiska kommunistpartiets medlemmar. Men även om han de senaste åren klivit ut ur Deng Xiaopings skugga betraktas han av de flesta kineser och av många bedömare i omvärlden som otillräcklig för uppdraget. En småstadsteknokrat som föredrar försiktighet framför dådkraft. En person som kanske borde förblivit elingenjör. Vem som nu griper makten i Kina är långt ifrån en intern kinesisk angelägenhet. Utländska investerare har satsat miljarder på att den kinesiska ekonomin ska fortsätta utvecklas i marknadsekonomisk riktning. Dess grannländer undrar hur Kina under en ny ledning ska handskas med regionala tvister om territorium och naturtillgångar. När Jiang Zemin efter massakern på den himmelska fridens torg i Peking 1989 lyftes upp till partiledningens högsta topp var han ingens första val, utan en kompromiss som de flesta hade minst invändningar mot. Sen dess har han samlat på sig fler av de viktigaste titlarna än någon tidigare kinesisk kommunist. Partiledare, president och överbefälhavare. Men detta brukar mest betraktas som uttryck för inte styrka utan svaghet. Han har de senaste åren försökt förstärka sin maktställning genom att omge sig med gamla partivänner från hemstaden Shanghai och försökt förbättra sin egen popularitet genom kampanjer mot korruption och mot kriminalitet. Men ändå är det få Kina-bedömare som tror att han kan klamra sig kvar vid den allra högsta maktpositionen längre än ett par år. Hans svaghet anses vara en närmast total avsaknad av visioner såväl för utvecklingen i Kina som för Kinas roll i världen. Vad kineser själva tycker om honom framgick av en opinionsundersökning för något år sedan då folk tillfrågade...
Den 21 februari 1997, en rapport från Hongkong.
I Hongkong, som ju införlivas med Kina om några månader, har känslorna varit blandade efter den gamla kinesiska ledaren Deng Xiaopings död. Deng ansågs ju av många som var en farlig fiende, men det var samtidigt hans politik som gjorde Hongkongborna rika.
Det var en ovanlig syn utanför det kinesiska högkvarteret i Hongkong idag. För andra dagen i följd köade tusentals kineser i det kapitalistiska Hongkong för att ta farväl av det kommunistiska Kinas stora ledare. Det låter motsägelsefullt, men människorna som idag tålmodigt väntade på sin tur och som bor och lever i Hongkong är i första hand kineser, i andra hand Hongkongbor.
Jag tycker att det är många, för jag är från Korea till Shanghai. För att...
从79年以后，很多的时间里面，我们感受了非常大的变化。这些自己是亲身经历的，因为自己的感受可能会非常深一些。所以说，当他去世的时候，我们确实觉得心情非常的沉重。咁作为一个中华人，我觉得即系应佢嘅死，特别我自己个人觉得佢唔能够睇到7月1号主权回归，咁系好可惜。
I timmar har de köat alla de Hongkong-kineser som vill hedra Deng Xiaopings minne. Och många här menar faktiskt att det är den kinesiska ledaren som är orsaken till deras eget välstånd.
Deng liberaliserade den kinesiska ekonomin. Han öppnade upp Kina och införde marknadsekonomi. Och det fanns ett ställe och en grupp människor som framförallt tjänade på detta. Ja, just det, Hongkong och Hongkong-kineser. Handeln med fastlandskina är intensiv härifrån och tusentals Hongkongbor har blivit förmögna på den kinesiska marknaden. Och idag hyllade Hongkongföretag Deng i annonser i dagstidningarna. Men det fanns också en tidning som publicerade vad man sa var den sista bilden på Deng Xiaoping i livet. 2 månader före hans död skulle den här bilden ha tagits. Naturligtvis finns det Hongkongbor som inte vill glömma Dongs ansvar för massakern på Himmelska fridens torg eller förlåta brott mot mänskliga rättigheter. Men i Hongkong vill de flesta idag inte se bakåt, man vill se framåt och man har inget val. Den 1 juli blir man en del av fastlandskina och därmed avslutas den sista fasen i det avtal som den nu avlidne Deng låg bakom. Till och med den avgående guvernören Chris Patten visade sin respekt och besökte Dongs minnesplats.
Den 22 februari 1997, en experimentstad i Kina, Shenzhen.
I staden Shenzhen i södra Kina vill man att Deng Xiaopings arv ska leva vidare. Staden är nämligen ett resultat av hans kapitalism med socialistiska förtecken.
Det här är staden som Deng Xiaoping skapade. Shenzhen i södra Kina, alldeles i närheten av Hongkong. För 17 år sedan bodde här 20 000 människor. Idag lever 3 miljoner i denna mirakelstad som tycks växa med minst en skyskrapa i månaden. Den här byggnaden är man särskilt stolt över, Kinas näst högsta och färdigställd på bara 18 månader. I staden finns också Kinas första aktiebörs och staden är en läroplats för tusentals unga förhoppningsfulla kapitalistiska entreprenörer. Cykla gör man inte i Shenzhen,
Här sitter man i bilkö. Och här bygger man ett finmaskigt nät av sexfiliga genomfartsleder. Expansionen här i Sersen saknar motstycke. Och mannen bakom den expansionen, skaparen av miraklet, finns nu mitt inne i stan på ett jätteplakat. Tusentals människor samlas här varje dag för att ta farväl av stadens skapare. Men det kommunistiska kontrollsamhället har inte helt försvunnit här. Vi får som utlänningar inte filma minnesplatsen. Överhuvudtaget är det spänt under ytan just nu i Kina. Poliser, både civila och i uniform, är hela tiden närvarande. Ändå, bland invånarna i staden, så tror man inte att Dengs död kommer att förändra expansionstakten. Eller i varje fall så hoppas man inte. Kho Chi Minh, han har en bilverkstad sedan 15 år. Och även han tror på framtiden. Det kapitalistiska experimentet i Shenzhen var kanske Deng Xiaopings mest lyckade. Det följdes av flera andra ekonomiska frizoner och startade en utveckling i Kina som nu efter den stora ledarens död inte tycks avstanna.
–23 februari 1997.
Kina kommer nya tecken på att president Jiang Zemin har accepterats som ny ledare efter Deng Xiaopings död. Nu har armén svurit sin lojalitet här i Peking.
Exakt när de första solstrålarna försöker bryta igenom söndagsmorgondiset så hissas flaggan här på Himmelska fridens torg av en grupp häpnadsväckande väldrillade soldater ur folkets befrielsearmé. Flaggan hissas först i topp och sänks sedan till halv stång. En av president Jiang Zemins svaga punkter ansätts vara militären. Den ledare som inte har militären bakom sig klarar sig inte länge i Kina. Jiang Zemin har ingen egen militär bakgrund och har ansett sakna de kontakter i armén som hans politiska motståndare har. Men nu har också militären gett sitt bidrag till den bild av stabilitet och kontinuitet som partiet försöker ge sina medborgare. De tre högsta cheferna för folkets befrielsearmé har förklarat sin lojalitet till kommunistpartiet och dess ledare Jiang Zemin. Folkets befrielsearmé ska ytterligare stärka sin lydnad till instruktionerna från Deng Xiaoping och Jiang Zemin, säger befälhavarna i ett uttalande som citeras av nyhetsbyrån Nya Kina. Staffan Sonning på Himmelska fridens torg i Peking.
Kina och Hongkong den 24 februari 1997.
Att Kinas lagstiftande församling i helgen fattade avgörande beslut om Hongkong i Deng Xiaopings anda. De 132 närvarande medlemmarna i folkkongressens stående kommitté beslutade enhälligt att upphäva 25 lagar i Hongkong från och med den 1 juli. Det är de lagar som guvernör Chris Patten genomfört de senaste åren och som ger Hongkongborna en rad demokratiska rättigheter. Bland annat upphävs rätten att fritt hålla fredliga demonstrationer, rätten att bilda politiska partier och en rättighet för domstolarna att upphäva alla lagar som de bedömer strider mot grundlagen. Kina anser att lagarna strider mot den nya grundlag som Hongkong ska få och att lagarna införts av engelsmännen bara med sikte på övertagandet. Det var ett beslut som omgavs av djup symbolik. Den lagstiftande församlingen höll först 3 tysta minuter till minne av Deng Xiaoping och upphävde omedelbart därefter de kontroversiella Hongkonglagarna. Deng Xiaoping hade länge sagt att hans högsta önskan var att få leva till dess Hongkong återförenas med Kina. Han dog när det var 131 dagar kvar. Och tidningarna här i Peking berättar också idag att Deng Xiaoping personligen gav instruktioner till hur Hongkongs nya kinesiska grundlag skulle skrivas. Beslutet om att riva upp lagarna blev också en direkt markering mot USA och mot den nya utrikesministern Madeleine Albright som anländer hit till Peking idag. USA har liksom många andra länder protesterat mot Kinas planer på att ändra Hongkongs lagar. Men Kina har nu alltså än en gång eftertryckligt visat att landet inte låter sig påverkas av internationella påtryckningar. Staffan Sonning, Peking.
Och här är Olle Stenholm i radioprogrammet Efter tre, samma dag.
På kväll upphävde Kinas enpartiriksdag de lagar som de senaste åren garanterat Hongkongborna mänskliga rättigheter, bland annat flerpartisystem och demonstrationsrätt. Man kan notera att den brittiska kolonialmakten inte var angelägen om att tillförsäkra Hongkongs invånare de rättigheterna förrän det var klart att kolonin skulle komma under Kinas styre. Och nu gör den kinesiska diktaturen vad som är nödvändigt, upphäver alla demokratiska speciallagar för Hongkong. En diktatur blir sjuk av demokratiska cellbildningar på kroppen. Och vad gör vi? Jo, vi tycker illa om diktaturen, men vi underhåller de bästa kommersiella förbindelser. Vi säljer allt vi har som kan få avsättning på den kinesiska marknaden. Den är redan gigantisk och har tillväxtmöjligheter som ingen affärsman vill missa. Det ger jobb och välstånd åt oss. Vad bryr vi oss om det är blod på betalarens händer? Vi kan konsten att tänka på oss själva. Vi sålde så mycket malm vi kunde till Hitler under andra världskriget. Malm som han gjorde kanoner och stridsvagnar av. Vi fick betalt i olja. Och hade vi exportöverskott så fick vi betalt i guld. Misstänkte vi att guldet var stulet så lät vi medvetet bli att forska i det. Vi har vanan inne att handla med bovar och banditer. Det är ingen tröst och definitivt ingen ursäkt att andra också har det. USAs utrikesminister är just nu i Peking och talar med små bokstäver om mänskliga rättigheter och med stora om handel. Men den dagen kommer då diktaturen faller i Kina. De som fått den på fall kommer då att fråga oss vad vi gjorde medan de kämpade. Ett ärligt svar kanske vi kan kosta på oss, men inget svar som är moraliskt hedrande för oss. Där är Olle Stenholm, Efter tre, tekniker idag Tobbe Boström, musikval LG Alsenius, producent Birgitta Lendin.
Den 24 februari 1997, efterträdaren till Deng Xiaoping, Jiang Zemin, håller tal.
Jag tar Kina ett sista farväl av sin avlidne ledare Deng Xiaoping. Minneshögtiden i folkets stora sal började med 3 minuters tystnad. Därefter skulle Jiang Zemin, Dengs efterträdare, hålla sitt tal, men han hade svårt att tala när han började.
Vi har samlats för att ta ett sorgefyllt farväl av kamrat Deng Xiaoping, säger Jiang Zemin med darrande röst. Han använder en vit näsduk för att torka tårarna under sina kraftiga glasögon. Folkets stora sal vid kanten av Himmelska fridens torg är fylld med 10 000 sörjande. Ett jättelikt porträtt av Deng Xiaoping hänger på ena väggen, omgivet av blommor. Framför porträttet står 16 jättelika kransar. Där står bland annat en precis lika stor krans från var och en av medlemmarna i kommunistpartiets politbyrå. Utanför folkets stora sal är hela Himmelska fridens torg avspärrat av polis. Spontana sorgyttringar och folksamlingar är förbjudna. Sorgedemonstrationer har tidigare i den kinesiska historien utvecklats till oroligheter, och det vill kommunistpartiet i varje pris undvika den här gången. Partiet har ända sedan Deng Xiaopings död försökt ge bilden av politisk stabilitet och kontinuitet. Jiang Zemin, som håller minnestalet, har i alla olika sammanhang framställts som den erkände nya ideologiska ledaren. Men det finns ett kinesiskt ordspråk som säger att när hajen simmar i havet så ser det alldeles lugnt ut på ytan. Mao Zedongs utsedde efterträdare Hua Guofang klarade sig bara i 2 år efter Maos död. Jiang Zemin talar i 45 minuter om Dengs gärning. Han beskriver kulturrevolutionen som partiets största misstag. Det var en av de gånger Deng Xiaoping hamnade i onåd. Men till skillnad mot de flesta andra kom Deng igen. Och Jiang Zemin talar om honom som den stora arkitekten bakom Kinas nya öppningspolitik. Och bakom de senaste 15 årens enorma ekonomiska framsteg. Han berömmer också Dangs handfasta stöd när demokratirörelsen krossades kring Himmelska fridens torg den 4 juni 1989. Minneshögtiden avslutas med Internationalen. Och Jiang Zemin och de övriga i den nya generationen ledare skakar hand med Deng Xiaopings änka och hans döttrar. Men i processionen finns också några böjda män ur det gamla ledarskapet. Där finns några av Jiang Zemins motståndare. Det sägs att det redan börjat cirkulera ett nytt dokument i Kina som attackerar Deng Xiaopings politik och Jiang Zemin från vänster. Staffan Sonning, Peking.
Den 25 februari 1997 om Kinas framtid.
Utrikes så. I Peking varnade en inflytelserik forskare idag kineserna för att tro att landet är på väg att bli en ny supermakt. Många problem som måste lösas först, säger forskaren, men Kinas president Jiang Zemin sa i sitt minnestal över Deng Xiaoping att reformerna måste fortsätta.
Kinas grundande av ett socialistiskt marknadsekonomiskt system har ingen motsvarighet i historien. Nu är vårt uppdrag att fortsätta utvecklingen av de ekonomiska reformerna utifrån de framsteg som redan gjorts, sa president Jiang Zemin i sitt minnestal i morse. Jag besökte nyss ett övertydligt exempel på Kinas utveckling. På en tvärgata till den eviga fridens aveny, inte långt från Himmelska fridens torg, ligger en liten lokal med ingång direkt från gatan. Där inne ser det ut som en liten biograf. Bänkarna är packade med folk i slitna vardagskläder. De stirrar framåt. Men det är inte en bioduk de tittar på. Det är jättelika tavlor med röda digitala siffror. Det är de senaste aktiekurserna från Shenzhen och Shanghai. Det finns en liten lucka i väggen. Här kan vanligt folk köpa och sälja aktier över disk. Yan Qitong är chef för Kinas center för studier av internationella relationer. Idag på själva minnesdagen över Deng Xiaoping publicerar den engelskspråkiga partitrogna tidningen China Daily hans analys av vilka problem Kina står inför. Marknadsekonomin har blivit huvudinriktningen i landets ekonomiska system, skriver han. Men det är långt ifrån färdigutvecklat. Den privata äganderätten är oklart definierad och Kinas juridiska system är omoget, skriver Yan. Ännu mer klartext skriver han om landets politiska och administrativa system. Kina är visserligen politiskt stabilt, skriver han. Men tittar man närmare så upptäcker man att ultravänsterns idéer fått en vid spridning. Och lika allvarligt är korruptionen, byråkratin och den ökade brottsligheten. Kina har skapat förutsättningarna för att bli en förstaklassekonomi, skriver Yan. Men reformerna måste fortsätta och det kommer att ta mer än en generation till att nå fram till de utvecklade ländernas nivå. Staffan Sonning, Peking.
Den 2 mars 1997 hotas det kinesiska samhället.
Har premiärminister Li Peng där utlovat stora förändringar för landets statliga företag. De här företagen går så dåligt att de hotar hela det kommunistiska samhällets framtid, anser Li Peng.
100 miljoner människor jobbar inom de statliga kinesiska företagen. De flesta av de företagen är ineffektiva reliker ur det ultrakommunistiska förflutna. Företagen går allt sämre och för första gången har nu hela den statliga företagssektorn rapporterats gå med förlust. Statens stöd till förlustföretagen ökade i fjol med 10% från ett redan tidigare dåligt utgångsläge. De statliga företagen är ett känsligt ämne för kommunistpartiet. Enligt ett kinesiskt ordspråk har de anställda i statliga företagen risskål av järn, det vill säga de har en okrossbar livslång anställningstrygghet. Det är den kinesiska motsvarigheten till det svenska talesättet statens kaka är liten men säker. Men de offentliganställda i Sverige har fått erfara att också statens kaka kan försvinna och kineserna upptäckt att riskålen inte var tillverkad av järn. I fjol avskedades mer än 7 miljoner anställda ur kinesiska företag. De tvingades ansluta sig till den armé av arbetslösa som samlas i städerna och hoppas på jobb i någon av de nya Kinas privata affärsverksamheter. Premiärminister Li Peng höll idag sitt årliga tal inför Kinas motsvarighet till ett parlament, alltså folkkongressen. Och han sa att reformer av den statliga företagssektorn är nödvändiga, annars hotas hela det socialistiska systemet. Han utlovade en större grad av självbestämmande för företagen. De företag som går bra ska få förmånliga lån, de anställda ska få köpa aktier i sina egna företag och staten ska i ännu högre utsträckning än nu sluta hålla de sämsta företagen under armarna. De ska helt enkelt få gå i konkurs. Staffan Sonning, Singapore.
Den 14 april 1997.
Kinas vice premiärminister Wu Bangu tycks få diktera villkoren vid sitt besök här i Sverige. Trots oppositionens kritik fick han idag träffa kungen och hela Sverigebesöket sker under tystnad efter tydliga önskemål från den kinesiska gästen.
Inga intervjuer, inga presskonferenser. Kinas vice premiärminister Wu Bangu har i samband med sitt kritiserade Sverigebesök inte låtit sig intervjuas. Idag togs han emot av kungen på slottet på regeringens önskan. Fotografer fick tillfälle att ta bilder men inga reportrar släpptes in. Oppositionen är kritisk till vice premiärministerns besök eftersom den är ytterst ansvarig för de ökända barnhemmen i Kina. Både Moderaterna och Folkpartiet ansåg det som onödigt och olämpligt att kungen träffade Wu Bangu i samband med massaken på Himmelska fridens torg markerade den borgerliga regeringen att ansvariga inte skulle träffa kungen. Den socialdemokratiska regeringen tycks ha en annan linje, säger Moderaterna. Och Kinas vice premiärminister har valt tystnaden under sitt Sverigebesök. Hovet ville inte säga vad som sades vid mötet med kungen.
Har det funnits några tveksamheter från hovet att ta emot besöket med tanke på den kritik som har funnits här?
Jag känner inte till det.
Du känner inte till någon kritik alls?
Nej, kritiken känner jag ju till, men jag känner inte till om det har varit några diskussioner eller betänkligheter.
Men han hade kunnat sagt nej?
Ja, då hade det möjligen blivit en konstitutionell kris i Sverige. Om han hade sagt nej hade han gått emot regeringen.
I eftermiddag besökte vice premiärministern och hans sällskap näringsminister Anders Sundström. Sundström bekräftar att gästerna från Kina dikterat villkoren för Sverigebesöket.
De vill ha programmet på det här sättet.
Hur tolkar du det?
Ja, det är klart att de har inte samma intresse av, eller är inte lika tillgängliga som jag tycker man borde vara. Men det är ju också en diktatur ska vi komma av Kina. Det är ju ingen demokrati som vårt land.
Men som du tar emot och Göran Persson?
Ja, Kina är världens största land. Betyder väldigt mycket. Vi säljer för 10 miljarder kronor per år. Det är självklart så att jag som näringsminister, ansvarig för industrin i Sverige, har ett intresse av att sälja till Kina.
Och enligt Anders Sundström var mötet med delegationen från Kina mycket givande och kan på sikt ha stor betydelse för det svenska näringslivet. Men Kinas vice premiärminister tiger och åker iväg.
Den 16 april 1997.
När Kina igår kväll lyckades stoppa en kritisk FN-resolution som Danmark lagt fram så jublade ledarna i Peking. Men för regimmotståndare och förkämpar för mänskliga rättigheter är FN-beslutet istället ett rejält bakslag. Det rapporterar vår utsände i Hongkong.
I Peking jublade idag det officiella Kina efter att den kinafientliga resolutionen i FN stoppats. I ett uttalande hette det att samtal och dialog var att föredra framför konfrontation, som man kallade det danska förslaget. Från oliktänkande hördes idag ingenting, eftersom alla dissidenter i Kina antingen är avrättade eller sitter i fängelse. Men i Hongkong finns fortfarande ett 60-tal kinesiska dissidenter. Fan Xingdong, han är en av dem, och nu är han på väg att fly Hongkong inför det kinesiska övertagandet. Och han kommenterar Kina-resolutionen så här.
Det är viktigt.
Här i Hongkong är besvikelsen stor bland människorättsorganisationer efter att det danska förslaget förlorade i Genève igår.
China, using its economic muscle now, has succeeded in turning the UN Human Rights Commission into a political arena where economic inducements and threats succeed. If the Human Rights Commission of the UN is from now on only going to restrict itself to examining and scrutinizing rights abuses by small, economically weak countries, it will be an absolute fiasco. It will be a parody of what it was supposed to be. That's the real danger now.
Robin Munro säger att världens människorättsorganisationer nu ensamma får fortsätta kampen mot Kina. En kamp som han menar kommer att bli mycket lång.
The fact that it will be slow is no excuse for Western countries to ease up in its diplomatic and other efforts on behalf of the rights problem in China.
Men det är inte alla länder som slipper kritik från FNs kommission för mänskliga rättigheter. Indonesien, Kuba, Irak, Afghanistan och Burma klandras för bristande respekt för människovärdet. Och hårdast är fördömandet av Irak som kritiseras för förföljelse av oliktänkande och för systematisk tortyr.